Du lyssnar på Ett hopp i livet, en podd där jag, Filip Lange, träffar kända personligheter och pratar om hopp i livet. Hur hoppar man mellan olika jobb? Hur hoppar måendet i olika situationer? Vad är egentligen att känna sig hoppfull eller hopplös? Och vad är hopp för just dagens gäst? Dagens gäst i Ett hopp i livet känner vi igen från många produktioner. Beck, Sommaren med släkten, Micke och Veronica, Monica Zäta, Vuxna människor. Och inte minst så gjorde hon rollen som Maja Gräddnos. Ger ett kändisskap mer hopp i livet? Påverkar ett liv framför kameran ens självförtroende? Och hur är egentligen arbetsmarknaden för en skådespelare? Är den hoppfull eller hopplös? Och det här är frågor jag ska ta reda på med ingen mindre än Cecilia Ljung. Välkommen.
Tack.
Du har gjort en del.
Ja, jag har hållit på länge.
Ja, men att podda hör inte till din vardag.
Första gången jag sitter i en sån här studio.
Ja, det är så. Mm-hmm. Men jag har fått känslan lite av det att intervjuer i sig gör inte du så jättemånga.
Nej, det gör jag väl kanske inte. Det är nog inte ett medvetet val att säga att jag tackar nej. Utan jag, dyker upp något som verkar kul så gör jag väl det.
Ja, vad bra att du sitter här. Då. Vad är ditt hopp i livet? Har du något speciellt som känner att det här ger mig hopp och det här gör mig extra hoppfull?
Det var ju ingen liten fråga.
Nej, det är inte det.
Vad ska jag säga? Jag har ingen sån, liksom, ja, det här är svaret. Nej. Utan jag kan väl ha små förhoppningar om... Alltså, jag kan hoppas på fint väder till påsken. Mm. Jag kan hoppas på naturligtvis den och den rollen att den ska komma. Jag kan hoppas på att jag och min man eller jag och mina vänner ska fungera bra tillsammans. Mm. Alltså, det finns ju många små hopp som kan bli...
Men det är det här lilla extra.
Liksom. Små. Ja. Men det är inte så att jag liksom har ett stort hopp framför mig som dit jag hoppas.
Nej. Stort som smått.
Ja.
Du föddes i Uddevalla, har jag kommit fram till. Men du växte upp i Finspång tillsammans med två tvillingssyskon.
Ja.
Och dina föräldrar skilde sig.
Ja.
Och jag är också skilsmässobarn. Men idag känns det som att skilsmässobarn är nästan fler än barn som har sina föräldrar som fortfarande är gifta.
Ja, det tror jag. Så tror jag det.
Men hur var det på den tiden? Och bli skilsmässobarn?
Ja, alltså jag var ju typ den första i min klass. Det var en tidigare, men som inte hade berättat om det. Hon berättade inte förrän jag berättade att mina föräldrar skildes. Nej. Då berättade hon att hennes... Det var någon sorts hysch-hysch hemlighet. Jag skulle väl säga... Jag menar, en skilsmässa är ju aldrig rolig såklart. Men... Jag har aldrig ångrat att mina föräldrar skilde sig. Så att säga. Ja, det var rätt beslut av dem att göra det.
Skönt ändå att känna den känslan.
Ja, precis. Och jag undrar om inte alla. För jag menar, två människor som väljer att som inte vill leva med varandra, de sprider inte så mycket gott omkring sig.
Nej.
De gör inte det. Jag menar, barn är ju världsbäst på stämningar.
Så att, ja, så är det ju verkligen. Ja. Men du hade tidigt ett teaterintresse.
Ja, alltså, jag växte upp i Finspång. Ja. Där fanns det ingenting vad det gällde teater på den tiden. Mm. Det finns lite mer nu. Vi har precis jobbat i Finspång och spelat in en film där och så. Så att det är lite annorlunda nu. Men då fanns det absolut ingenting. Så att om jag hade något intresse eller inte så var det ingenting som jag ens funderade på. Eller... Alltså jag tror att jag kanske tänkte att jag skulle bli skådespelare. Men det var samtidigt så otroligt långt borta. Mm. Och onåbart på något sätt. Jag menar, vi hade inte vår teater, det fanns inga amatörteatergrupper eller kurser, eller det fanns liksom inte sånt. Jag hade någonting som heter det? På den tiden, jag vet inte ifall hur det är numera, för det här var ju typ på medeltiden, men i alla fall, då fanns det något som heter fritt valt arbete. Då hade man ett par timmar i veckan som man fick välja något som intresserade den. Och det kunde vara alla möjliga häst- och hundvård eller stall. Alltså det fanns liksom alla möjliga. Och då hade jag skapande dramatik.
Och det var ju passande.
Ja, jag valde det. Alltså man fick välja då. Och det här var ju en typ av teater i alla fall. Och det var min första erfarenhet. Och då gick jag väl i sjuan eller någonting sånt där. Okej. Så det var ganska stor.
Mm, det var ju tidigt ändå.
Jaha, det är okej.
Ja, jag tycker det var tidigt.
Du tycker det var tidigt. Okej. Mm.
Men det här att, jag vet ju själv att i en tuff situation att då kunna använda teater som en, jag ska inte säga att fly från verkligheten, men att gå in i en annan roll.
Mm.
Har du använt teater mycket i liksom, när jag har haft en tuff period i livet?
Ja, ja, alltså.
Jag tänker att liksom om man har tuff på ett personligt plan, skönt att åka och spela in.
Ja, men precis, så kan det vara, absolut. Mm. Det är inte så att jag tänker så här, fasen, nu mår jag jäkligt dåligt, nu går jag stickas och hittar på någon teater. Nej. Så har det inte varit. Men däremot, om man är, som du säger, i tuffa perioder, för så kan det ju vara, och att då, jag minns speciellt specifik gång, jag stod utanför och skulle precis göra en tre, och livet kändes så tungt och hårt, och så öppnade jag dörren och hutt! Och så var jag inne i den där andra världen.
Ja. Wow.
Och det betyder ju inte att jag blir en annan människa naturligtvis.
Nej.
Men det blir ju, man måste fokusera på någonting annat.
Mm. Blir det en annan dimension typ?
Kanske så, ja. Kanske man skulle kunna säga. Och det kan ju också bli så att föreställningen kan förändras lite grann beroende på var jag kommer ifrån. Just. Och ibland kan mina känslor påverka karaktären på ett sätt som, igår kanske jag inte spelade den så här, men idag gör jag det. Om vi pratar om jag står på en teaterscen. För att idag har det hänt någonting eller det jag känner något eller så. Jag rör mig fortfarande inom de specifika gränser jag har att hålla mig till. Jag säger ju de repliker jag har och gör de scenerier som är bestämt. Men det kan i alla fall bli så att det kommer en annan färg, eller man ska säga på. Mm.
Var det på det sättet du kom in i teatervärlden från det du gjorde i sjuan? Var det din första liksom kontakt med teater?
Ja, det var det ju. Det var min första kontakt. Sen, och det var den min enda kontakt då, när jag bodde i Finspång.
Mm.
Och fortfarande hade jag ju som sagt det där, jag minns någon sorts känsla av att sen någon gång så ska jag, fast jag visste inte vägen dit, eller jag visste liksom inte riktigt hur jag skulle ta mig till den här positionen att jag var, att jag jobbade med teater. För att, sen gjorde jag ju andra saker jag jobbade med. Eller, ja, jag började med att åka. Jag reste på en resa till Indien.
Mm.
När jag var 18 år. Med rosa bussarna som på den tiden inte ens var rosa. Så länge sedan är det. Men det var i alla fall samma företag och samma människor. Och att komma hem från Indien. Eller komma från, vi åkte från Sverige till Indien och tillbaka. Så det var väldigt många upplevelser på vägen. För att buss hela vägen och fram och tillbaka. Att komma tillbaka till Finspång efter de 4 månaderna eller vad det var jag hade varit borta, det gick ju inte, utan jag flyttade direkt till Stockholm.
Helt annat perspektiv.
Helt annat. Vi kunde inte vara kvar en sekund. Alltså, det gick inte vara kvar där i den där byn. Och sen flyttade jag hit och sen började jag jobba med andra grejer och föreställde mig att jag skulle resa och jag skulle göra saker.
Mm.
Och sen hittade jag den här teaterutbildningen som hette Teaterverkstan. Jag vet faktiskt inte om den finns kvar längre, men då, det var en sån här ettårig förberedande utbildning och så gick jag på den. Och sen,
det var då det hände?
Ja, alltså då tog jag mina första riktiga stapplande steg då.
Mm.
Och sen sökte till scenskolan eller teaterhögskolan och på den vägen ner. Mm.
Vilken resa?
Ja, det blev det ju. Jag hann ju göra lite andra grejer också emellan och det var ju kul, för att sen har jag ju mest jobbat med teater efter det.
Men vilken var din debutfilm?
Alltså jag jobbade med teater först i många år. Men min debut TV var en, det var något som hette Facklorna.
Mm-hmm.
Det var en jättebra lite sån serie om 3 delar.
Okay.
Och jag spelade för första gången frälsningssoldat, för sen har jag gjort det 1 eller 2 gånger till. Ja, det var det första jag gjorde och det var ju, då hade jag jobbat som skådespelare i 8 år eller något sånt
där. Okej, så du gjorde den här vägen att man börjar med teater och sen blir det film?
Ja, men alltså, så här är det ju i Sverige.
Mm.
Det skulle jag säga. Man utbildar sig till teaterskådespelare, det är det man blir. Man kan få film eller tv-erfarenhet på skolan också.
Mm.
Men det är som teaterskådespelare man börjar. Sen finns det ju andra vägar att gå nu för tiden. Mm. Man kan ju bli liksom...
Just.
Ja, man kan ju hitta andra vägar att gå. Men det är så det börjar.
Det är den vanligaste vägen att gå.
Ja, om man går på teaterhögskolan så skulle jag säga att, det är, att då fokuserar man på teater och sen kanske det blir film och tv för att det råkar bli det. Men det var heller inte ett val jag gjorde att nej, men nu ska jag spela film istället.
Nej.
Utan
det blev så.
Snarare så var det så att jag hade turen och lyckan att få bli erbjuden de här rollerna som jag har gjort.
Mm. Ja, det är verkligen en, det är en, det är en tur. Alltså,
ja, det är det ju.
Det är det.
Det är ju, det är det ju faktiskt.
Ja. Men du spelar en roll i Rederiet.
Mm.
Och jag är ju för ung för att egentligen haft möjligheten att kolla på det.
Va? Den går ju i repris hela tiden, tycker jag.
Okej, möjligheten kanske man har haft. Men svårt att kolla när den sändes, om vi säger så.
Mm.
Men folk som är äldre än mig har man ju förstått av att den är nästan kultförklarad.
Den gick i 10 år.
Ja.
Det var ju en sån sak. Alltså, människor orkade titta på det 10 års tid.
Bara en sån sak.
I Sverige. Jag menar, de här engelska, brittiska olika serierna som har gått i 48 år. Ja. Och så där, det är ju kanske det är något annat. Men den gick i 10 år och typ alla skådespelare i Sverige har varit med i alla fall i något avsnitt.
Ja.
Skulle jag tro.
Men hur är det att medverka i en sån? Alltså, märker man när den här tog fart?
Oh my god. Det var ju så här, ska jag säga. Nu, jag tittar inte på Rederiet. Jag tittar inte på Rederiet då heller, för att jag tittar väl på mina egna avsnitt kanske. Men det där var inte fin kultur. Det var ingenting man så där ville egentligen. Mm. Det var lite så här B-stämpel att gå omkring och gå in och göra såpa. Och sen blev jag erbjudande och sen hade jag inget annat jobb och sen tänkte jag, fasen, jag gör väl det då. Och sen är jag jätteglad över det i efterhand. För det första var det oerhört kul, lärorikt. Jag lärde mig ju jättemycket. Jag jobbade ett år. Jag bestämde att jag bara skulle vara med ett år.
Okay.
Så jag valde att gå av sen.
Mm.
Men alltså, jag fick ju oerhört mycket erfarenhet och pengar. Bara det, vi tjänade ju bra
bara
med
det
pengar.
Tjäna pengar.
Ja, det var kul.
Och sen och erfarenhet på det gör ju det ännu bättre.
Ja, och roligt. Vi hade kul på jobbet också. Och nu om jag råkar se, som sagt, det går ju i repris då. Om jag råkar titta lite grann någon gång så tycker jag inte att det är dåligt heller. Och vi tyckte, vi var i chock. Det var så här, men shit, alltså, man jobbade i block om 3 avsnitt. Man fick 3 avsnitt. Och så filmade man det på 3 veckor. Och det var liksom, men jag fattar inte, så där fort kan man ju inte jobba.
Nej.
Sen har det ju varit andra, jag ska inte säga vilka, för jag kommer inte ihåg riktigt vilka, men andra produktioner där man spelade in 2 avsnitt om dagen.
Oj.
Så att det har ju blivit andra sätt att, det här 3 avsnitt på 3 veckor är ju inte alls så snabbt egentligen nu.
Nej.
Idag.
Men då?
Men då var det.
Flera av dem som var med i den produktionen har ju gått bort. Alltså jag tänker typ Johannes Brost, Bert-Åke Varg och de där. Ja. Ja, men det är naturens gång.
Det, ja, men precis. Det är inte mycket att göra åt.
Nej, Bert-Åke
dog ju mitt i steget när han var 90. Det måste vara underbart.
Ja, exakt.
Ja.
Nej, men jag tänker på det. Inte minst Brasse Brännström, som du spelar med i Pelle Svanslös. Hur är det när man ser en efter en försvinnad? Alltså det är ju så i privata livet också, såklart.
Precis.
Men de här man har jobbat med, som man har en connection med.
Det som du säger, alla människor råkar ut för det här hela
precis.
Tiden i sina liv. Och för det är så det är.
Mm.
Det är vägens gång. Sen att någon mig närstående eller någon man, om det skulle vara så att någon man just då arbetar med plötsligt försvinner. Såklart att det påverkar, men det är inte så att jag tänker att mina kollegor, jag menar människor dör. Och de kan vara kollegor och vänner och ovänner. Jag kan ju bli oerhört berörd av en okänd för mig, människa som jag inte känner, men som jag känner till.
Så är det.
Jag kommer ihåg när Marcello Mastroianni dog.
Mm.
Då grät jag.
Okay.
Som ju var då en italiensk fantastisk skådespelare som jag aldrig träffade någonsin i mitt liv.
Men då har han berört dig på något sätt.
Ja, för att han var ju, och andra sådär som man hör eller så. Va? Va? Fast man inte känner den här människan eller aldrig träffat och aldrig kommer att få träffa heller. Men man
påverkas.
Man har blivit påverkad av vad han har gjort eller hon har gjort.
Ja, det är klart att det blir tufft oavsett vem det är.
Ja,
som
precis.
Har betytt något som
precis.
Har varit,
så är det
man
ju.
Blir påverkad av. Helt annan sak. Har du bra självförtroende? Har du bra självförtroende?
Upp och ner. Mm. Ibland ja, jätte. Ibland inget. Nej. Alls.
Du har ju levt ett liv framför kameran och på teaterscener.
Mm.
Får man bättre självförtroende av att se sig själv så ofta på ja, om det är bioduken eller på TV?
Det är alltid svårt tycker jag att se mig själv faktiskt. Om man jämför lite med andra människor då, när de hör sig själva på band. Man spelar in på bandspelare eller vad man gör. Så är det alltid, åh nej men gud, shit, så där låter jag ju inte tycker jag. För att jag låter ju annorlunda in i mitt huvud än vad man gör ute i. Och så är det lite grann att se sig själv på film också. Ser jag ut så där? För att när jag tittar med spegeln så, då är man ju alltid...
Man gör på sig så, extra fin.
Man gör sig till, man ser sig i spegelbild, bara en sån sak. Det betyder faktiskt att jag ser ju inte ut som jag tror. För spegeln är spegelvänd.
Precis.
Och som sagt, men jag har min spegelmin och sådär. Och så ser man sig själv, det kan ju, alltså det kan man ju se sig själv, man bara, eller någon annan fotar en stillbild.
Jag hatar.
Ja, ja, men precis. Och att då se rörliga bilder så plötsligt, men ser jag ut så där, är jag så där tjock? Är jag, nej men det där var väl inte snyggt? Och hur kunde jag, nej men varför ser jag så dum ut? Men man kan alltid hitta, så för mig är det väl så att för att jag ska kunna, för mig är det så, att jag behöver se åtminstone två gånger för att kanske, alltså åtminstone två gånger. För första gången tittar jag bara på mig själv. Mm. Och då glömmer jag att se vad fokus är. Och sen nästa gång jag tittar, då ser jag, jaha, det kvittar att jag hade gjort en ful min där. För att man tittar ändå bara på dig. Mm. Fokuset är någon annanstans i bilden än vad jag tittade just. För att jag var upptagen av mig själv.
Men kommer man till någon acceptans till slut? Att jag ser ut så där?
Ja, både och faktiskt. För att jag menar, man ser annorlunda ut i olika roller, olika mask, olika kostym, olika... lägen var man själv befinner sig i livet. Sådär. En typ av acceptans är det såklart. Mm. Och det är inte så, det skrämmer mig inte. Eller det är, jag tycker inte att det är obehagligt. Eller sådär. Utan det är bara så att all right, nu ska jag gå och titta på det här. Det är lika bra att byta ihop för att jag kommer säkert inte gilla det. Alltså så är väl första. Men det är inget...
Nej, hade du mått dåligt av det så hade du kanske inte...
Jag hade inte ställt mig där framför.
Fortsatt.
Nej, men precis. Nej, jag mår inte dåligt av det. Men sen är det inte så att jag går inte hem och tittar på mig själv. Och vad ska jag mysa med idag? Jag tar en av mina gamla filmer.
Fredagskväll.
Så gör jag inte. Nej.
Som jag nämnt i andra inspelningar, typ i onsdags när vi spelade in, så har ju den här podden en slogan. Framgång möter passion. Och det har en, för jag tänker lite att som min passion i det jag jobbar med sexuellt utsatta, är att kunna hjälpa. Och när jag hjälper då, och det är min passion, så får jag ju såklart att det går bra. Alltså jag jobbar ju ännu mer när det är något jag brinner för. Och jobbar jag mycket, så kan man komma till ett steg där, okej, det här går ganska bra nu. Upplever du det så? Att din passion för konsten och för skådespeleriet, teatern, har gjort att du är där du är idag?
Ja, det skulle jag väl säga. Sen skulle jag ju önska att jag var... hur ska jag säga nu för att inte låta så himla deprimerande? Men
det är
alltså, okay. Det är, så här är det ju. Jag är kvinna i en ålder som inte har riktigt får existera i vårt samhälle. Det är jättekonstigt eftersom vi är rätt
många.
Men jag
förstår vad du menar.
Vi är många kvinnor som finns och som har rätt att finnas. Men vi finns inte riktigt. Det, på något sätt anses det att våra berättelser inte är så intressant att berätta. Jag menar, om man tittar på film och teater också för övrigt, så är det i allmänhet män i yngre ålder. Jag vet, män i 60-årsåldern är också sådär. Varför får inte jag synas? Varför inte min... Men med kvinnor är det ännu mer... Alltså titta på vilken bioaffisch som helst. Så är det en tjej i kort kjol och fem män med stora pistoler.
Det stämmer. Det stämmer. Det ligger något i det.
Typ så. Men så att jag jobbar ju inte alls lika mycket som min passion skulle önska.
Nej, det är så.
Ja. Så är det ju. Så därför så kan jag inte svara ja på din fråga. Nej. Eftersom min passion är mycket större. Jag skulle vilja jobba mycket, mycket mer. Mm. För att jag älskar att jobba. Det är verkligen min passion. Jag älskar att göra det. Men har hamnat i att...
Som sätter stopp.
Ja, jag vet inte. För det finns ju kvinnor som även min ålder. Det finns ju de som fortfarande syns. Mm. Men förr i tiden när jag var yngre så jobbade jag ju jämt. Och det är väl... Jag skulle gärna jobba jämt, eller åtminstone nästan jämt, för att numera så vill jag kanske göra andra saker också. Men passionen fick mig ju först för då när jag jobbade jämt. Så jag sprang mellan tv och teaterna och radio och liksom jag gjorde saker hela tiden. Och det var jättekul och det var ju min passion som tog mig dit. Och dit, där skulle jag vilja vara i större utsträckning idag också. Mm.
Nu måste vi prata om varför jag har varit lite nervös för att du ska komma. Ja, det trodde du inte.
Nej, det trodde jag inte.
Men att sitta mitt emot dig nu gör lite att det låter otroligt överdrivet.
Du var kär i mig, va?
Ja.
Mm. Det var alla pojkar när de var 5 år.
Är det så? Ja. Du förstår vad jag är på väg. Mm. Det blir lite att livscirkeln sluts nu.
Ja, hoppas inte.
Nej, men jag skulle säga att 90% av min barndom bestod av Pelle Svanslös. Mm. Och trots att julkalendern släpptes 97, filmen 00, det var innan min tid till och med, så har den påverkat min barndom otroligt mycket. Och jag, inför att du ska komma nu, så i min lilla research så var jag tvungen att dra de där avsnitten igen för att kolla. Men jag tänker, eftersom att du redan nu förstod var jag var på väg, så måste jag ha upplevt att det har påverkat många barndomar.
Alltså, så här var det. När adventskalendern gick, julkalendern, alla tittade på den. Mm. Oavsett ålder, så skulle jag säga. Alla tittade på den. Jag hade någon... Där jag bodde då, så kunde jag titta in i grannhuset. Jag kunde titta ner i deras lägenhet. Ja. Och där bodde ett par utan barn. Och jag kom hem en kväll, en fredag eller vad det var. Och så såg jag att det här paret i 25-30 års åldern, jag vet inte vilka de var. Jag visste bara.
Nej, men, ja.
De satt och tittade, och klockan var 1 på natten eller något. Jag hade kommit hem från oss. Och de satt och tittade på Pelle Svanslös. Och då förstod jag, de spelade in det. De har också varit borta ikväll. Och de har spelat in Pelle Svanslös och nu tittar de på dagens avsnitt när de kom hem från krogen. Och då tänkte jag, ja, det är ju så det är. Och
förstår du hur viktig du är?
Ja. Och som sagt, jag vet. Det var säkert många 5-åriga flickor också. Alltså Maja, hela Pelle-grejen var ju så himla underbar faktiskt. Alltså det var det.
Var det en kul tid?
Det var jätterolig tid. Jätteroligt att spela in. Det var fantastiska människor. Det var roligt att befinna sig i den här miljön. Allting var ju stort och det var ju sådär. Ja. Vi hade våra skojiga svansar som... Du vet, man kunde plötsligt vara ute och gå i korridoren på tv-huset och så
Men de var radiostyrda, va?
Ja. Det var någon som satt med joysticks ute i
vilken produktion.
Ja, det var ju det. Men, och det här var ju jag minns att vår regissör sa han sa vi ska göra en klassiker, och det tycker jag vi gör. Den finns ju fortfarande på Öppet arkiv, tror jag. Ja. Den visas ju med jämna mellanrum, och det är många som har sett den, för att den var så välgjord att även vuxna kunde titta på den. Det fanns ju vissa skämt och så som barnen inte fattade.
De fattade något annat,
men de vuxna kunde skratta åt den där lilla grejen. Så att det fanns någonting som alla kunde glädja sig åt. Mm. Och sen var den snäll och varm och mjuk och härlig. Och Maja var ju mjukast av dem alla. Hon var ju så söt.
Verkligen. Mm. Har du kontakt med någon därifrån idag? Först och främst.
Inte sådär så att jag umgås. Men nu är branschen inte så väldigt stor. Så att vi springer ju på varandra i olika sammanhang.
Ja, vilken cast.
Mm. Ja, det var det ju.
Om vi då ska gå in på hopp igen. Men inte hopp som hopp i livet.
Nej.
Utan vi pratar hopp bokstavligen.
Mm.
ett hopp du måste ha gjort, eller som måste ha varit ett stort hopp för dig, att gå från Maja Gräddnos till Hem till Midgård?
Oh my god.
Jag
minns inte ens vad jag gjorde Hem till Midgård. Jag var ju med jättelite, det var ett avsnitt jag var med där.
Älgkrona.
Va?
Älgkrona.
Hette jag det?
Mm.
Du ser. Jag kommer inte ihåg. Nej. Jag har för mig att jag var gift med Gert Fylking.
Ja,
eller?
Stämmer.
Och så minns jag att det var en statist som hade väldigt snygga, långa, nymålade, chockrosa naglar. Det är liksom det tydligaste jag kommer ihåg. Det, men hon kunde inte vara med för det fanns, gick
nej,
inte.
Det fanns ju inte. Nej. På...
Och det är faktiskt det jag minns mest från den produktionen. Så att det hoppet kan jag inte nämna. Jag kan inte säga något om det. För att, men å andra sidan så är det ju att vara skådespelare. Och det är det också det som är roligt med att vara skådespelare. Det hade varit hur tråkigt som helst att spela Maja Gräddnos resten av mitt liv.
Ja, det är klart.
Utan jag vill ju göra så många olika typer av personligheter, hamna i typer av situationer och upplevelser.
Självklart.
Som möjligt. Nej, men så att i så fall, så fast jag inte kommer ihåg hoppet, så var väl det roligt om det är väldigt stor skillnad på dem. Jag kommer inte ihåg det.
Nej, men jag märker det att många skådespelare pratar ju om att nämner någon att åh, det var så kul i den där serien. Har jag gjort den?
Ja, men precis. Men det beror ju på vad det var. Ja, men jag kommer ju aldrig glömma Maja Gräddnos till exempel. Nej. Eller andra viktiga. Chasen på Gardens var ju en av, det var ju min första stora grej.
Mm.
Som jag heller aldrig kommer att glömma, för att det var helt magiskt. Wow. Första gången jag satt i bussen och skulle åka ut till plats då, och vi skulle spela in. Och bakom mig i bussen satt Ingvar Hirdvall och Per Oscarsson. Wow. Jag kände ju ingen av dem. Och de satt precis bakom. Och så frågade Per och Ingvar: hur kom det sig att du började med teater? Och det var så här, jag sitter i den här bussen bland alla möjliga olika människor som också skulle ut till inspelningen. Och där är de här två giganterna.
Mm.
Och deras röster var ju naturligtvis oerhört välkända för mig. Och så diskuterade de hur de hade börjat med teater. Alltså det var så där.
Och så här, händer
ja, ja. Jag kommer, ja, precis så var det. Och jag kommer aldrig att glömma det naturligtvis. Och andra grejer också. Som jag, men sen är vissa produktioner som jag faktiskt inte minns ens att jag varit med. Men jag har hållit på länge. Och de där, jag menar, jag tror det var en dag eller två. Jag kommer inte ihåg, det var ingen stor grej jag gjorde där.
Nej, men jag menar, jag tvekar på att Hem till Midgård har påverkat ditt liv.
Det har det
som
inte
som Maja Gräddnos har gjort.
Nej, det har det inte gjort.
Nej.
Inte. Men däremot så jobbade jag ju med En ängels tålamod. Det var ju Peter Settman. Den andra var ju Fredrik Granberg. Men det var Peter Settman som var med. Och den kommer jag ju också alltid aldrig att glömma. För det var ju också en jätterolig produktion.
Mm.
Jättekul. Du ser helt frågande ut, så du såg inte den. Antagligen.
Nej.
Ligger på YouTube faktiskt.
Den låter värd att se.
Ja, den ligger på YouTube. Och den har jag sett. Jag vet inte om jag har lagt ut den. Hela vet jag inte, men det ligger många avsnitt där. Och det var också en jättekul, och nu när jag tittar på den blir jag förvånad över hur bra jag tycker att den är fortfarande.
Det är så.
Mm.
Då är du nöjd.
Ja.
Mm. Härligt. Men är du bra på att se saker ur ett helt motsatt perspektiv? Men jag tänker som där, nu kom du ju inte ihåg Hem till Midgård. Men att se ur en annan synvinkel, om vi säger så. Se saker ur en annan synvinkel.
Ja, det tror
också
jag.
Stor fråga.
Ja, alltså jag tror att jag gör det.
Mm.
Jag tror att många skådespelare gör det. Eller att vi kan försöka, jag märker det med att till exempel gräla med min man. Så försöker jag se, jag vet inte om han håller med om det här nu, men jag tycker i alla fall så att jag försöker se
hans perspektiv.
Från hans eller från olika håll. Att inte bara mitt. Jag försöker.
Mm.
Och att jag tror att jag som skådespelare tänker så när jag förbereder mig för en roll eller sådär. Så jag brottas med olika saker. Varför kommer det sig att den här människan gör på det här sättet? Varför gör den sig eller så? Varför gör den inte sig? Att jag liksom, det är ett av mina arbetssätt, det är att tänka i olika perspektiv.
Är det en liten teatersak? Eller alltså
nej, men jag tror att
en skådis?
Ja, det skulle jag. Grej. Jag gör det i alla fall. Jag vet inte, andra kanske gör. Men jag tror att vi gör det. Jag tror att skådespelare tänker. För det gäller att försöka hitta den här personen. Och man kan inte alltid utgå från hur skulle jag göra? Jag kan ju tänka på det också. Men jag menar, om jag skulle mörda någon, jag har aldrig gjort det.
Nej.
Men jag måste, ska jag spela mördare någon gång? Visst är det bra att jag inte har mördat.
Ja, men jag gillar att du säger det. Att jag har aldrig gjort det. Vad bra att du påpekar det.
Ja. Ja, men det finns ju de som gör det faktiskt. Men i alla fall, jag har inte gjort det. Men om jag skulle spela en karaktär som betedde sig på det sättet, så måste jag ju hitta en förståelse för det. Jag kan inte bara tänka att den här människan är galen i huvudet för att mörda folk. Vet du, jag ska ju göra det nu här. Och då måste jag hitta en anledning till, eller någonting som gör att jag fattar, eller att man fattar varför... Ja, men, vad stort det här blev.
Men nej, men jag förstår vad du menar med det här mördare. Och, för jag som utsatts för sexuella övergrepp och liksom har haft pedofiler så nära. För något år sedan så var jag med i ensemblen på Uppsala stadsteater. Då så gjorde vi en pjäs och då spelade jag pedofil.
Vad spännande.
Då blir det också den här synvinkeln att privat är jag den som har blivit utsatt. På scenen var jag den som utsätter.
Hur kändes det? Det här måste du berätta.
Ja, men gå in i den rollen är nog bland det lättaste jag har gjort, tror jag. Nej, men man blir mycket... Det skulle sitta en... Vi satt på scenen och så var det en tjej som satt framför mig. Och jag skulle spela en ung pappa. Så ska jag komma bakifrån smygandes. Och sätta mig bakom henne, med henne mellan mina ben. Och sitta och massera hennes axlar. Och säga så här, vad fin du är. Och så där, ja, jag tycker du är vacker och så här äckligt. Och det gav ett helt annat perspektiv. Och jag var ju tvungen att be om ursäkt till henne efter varje repetition.
I ett säga, annat sammanhang förlåt. Så skulle det där vara härligt. Alltså man skulle tycka om när någon gjorde så.
Ja, men precis.
Eller hur? I en kärleksrelation så önskar man ju precis
absolut.
Det
absolut. Hade jag spelat att hon istället var min flickvän.
Då hade det varit en helt annan sak. Då hade det varit en helt annan sak. Och det är verkligen det är spännande också. Men jag menar, att du, och du säger att du måste bli om ursäkt sen efter varje föreställning. Men fick du själv en större, hur ska jag säga... Jag menar inte att du ska förlåta eller så, men fick du en större förståelse för den som utsatte dig?
Nej, men det skulle jag inte påstå. Nej. Men ändå en liten, om man kan kalla det för aha-upplevelse. Att, för jag är helt hundra på att jag fick in känslan som man känner när man utsätter någon.
Den var positiv för dig? Alltså din rollkaraktär?
Ja, absolut. Jag gjorde ju den bra. För att jag kände det här att det här står i manus. Det här måste jag göra. Men det är så ofantligt fel att göra så. Och jag tänker att det ändå går in i lite vad en i verkligheten som utsätter någon känner. Att det här är sånt driv i mig. Så jag måste göra det. Men det är sån ångest. Och så här ska man inte göra. Men jag gör det. Det perspektivet fick jag. Så det var ju jättespeciellt.
Jag förstår det. Ja, som jag sa, spännande så, tidigare.
Verkligen.
Och det menas, ja.
Kändiskapet. Jag har lite svårt för ordet kändis.
Men som sagt, jag är inte så känd. Nej. Inte nu, jag har varit mycket mer igenkänd tidigare än vad jag är nu. Så nu är det snarare så att jag blir kanske förvånad för att
om någon känner
igen mig nu.
Ja. Kändisskapet då, om vi ska prata back in the days då. Gav det ett hopp i livet? Alltså gav det ett, vad skönt. Eller fanns situationer det var lite hopplöst?
Ja, men alltså det är förklart att det fanns situationer som var... Nej, men alltså det är aldrig så att kändiskapet i sig har ju aldrig varit en egen vinning. Liksom. Det har aldrig varit dit...
Det är inget du har strävat
inte
efter.
Inte att bli känd. Nej. Så liksom. Men sen att samtidigt så att vara känd eller bli känd är ju för att jag har gjort något som människor tycker om. Och det har ju varit ett mål, naturligtvis.
Ja, det är klart.
Att jag vill ju att människor ska se det jag gör och tycka om det jag gör. Och om det i sin förlängning gör att de tittar på mig privat, så har ju det också varit roligt ibland. Och inte roligt ibland. Ibland har det varit jobbigt när till exempel under rederietiden, alla människor tittade på rederiet. Ja. Och sen och rederiet gick på TV fortfarande och jag var ut, reste med Riksteatern ute i landet. Okay. Oj, och det var liksom att komma ut ut i småorter där, i Stockholm är ju folk är så vana att man ändå möter människor här, men att komma ut i småorterna där de aldrig hade sett en kändis förut. Nej. Då blev det väldigt
lite
stort.
Rockstjärnestatus.
Ja, men inte så lite heller. Nej. Utan det kunde bli det kunde faktiskt bli jobbigt. Man var ute ensam på något torg och så bara hörde jag hur folk kom springande från olika håll. Det var ju inte kul. Folk är så det blir så konstigt, det blir så nära, man ser en människa som man brukar se på TV, så plötsligt står den här på mitt torg. Mm. Och då tycker folk att det är spännande och roligt skulle jag tro. Och lite
coolt.
Ja, men jag försöker tänka hur det var när jag växte upp i Finspång. För det var som att hade någon kommit dit så klart att det hade...
blivit lite...
Folk hade blivit påverkade av... Mm. Ja, men alltså, så är det ju. Jag menar, så är det ju. Kommer det någon till de här småstäderna så blir de...
Det blir lite... Wow är du här.
Lite, typ. Lite så, lite wow är du. Ja. Och som inte finns i Stockholm då. Ja. Nej. För här, folk är mycket mer liksom blasé vad det gäller det. Mm. Och också lite, numera så finns det dessutom, det finns ju så många olika med influencers. Och, men alla människor vill ju ha klick och man håller på med det här. Det gör ju alla, men, alltså, om jag säger alla, men i alla fall alla. Det är ju en annan kultur nu för tiden än vad det var förr. Självklart. Ja.
Om du blir igenkänd ibland.
Ja, det blir
så ibland. Måste det ha att göra med att du inte är jätteolik dig än vad du var för 30 år sedan.
Nej.
Jag har en liten teori.
Okay.
Att det handlar om något som man kan se om man följer dig på sociala medier. Du kallbadar.
Ja, det gör jag.
Mm. Hur kommer man fram till att utsätta sig för det?
Alltså lova mig att du testar.
Jag lovar.
Bra. Och skicka
innan vintern är slut. Ja. Självklart. Mm, du ska få videobevis.
Toppen. Mm. För det är så här, när man väl har gjort det så fattar man varför man gör det. Mm. Så är det. Men att jag började... Jag har alltid gillat att bada. Mm. Men det brukar ju vara sommarbad naturligtvis. Mm. Och ibland så kan jag... Vi har hus i skärgården också. Så att ibland så kan jag fortsätta bada en längre stund in på hösten. Mm. Men sen slutar man ju...
Och hösten blev is.
Ja, så det, nej, utan jag slutade väl innan det blev is. Men jag, så har jag gjort tidigare under åren. Och sen, det året jag började bada, det var precis med pandemin. Det var faktiskt i den vevan. Så var det en fin dag, det var höst men det var en fin dag. Och jag hade varit ute och gått så jag var varm. Så tänkte jag, fasen, nu ska jag bada. Och sen blev det... Det var härligt. Och sen så fortsatte jag, för jag kände att det blev härligt. Och sen kom det här med pandemin och allt elände som var med det. Och då blev de här baden för mig och för... Jag fick med mig ett par kompisar i huset som jag inte kände innan. Mm-hmm. Men vi är ju vänner nu för tiden och går tillsammans och badar. Och nu är hela grejen, inte bara bad, jag går och badar ensam också. Men nu är grejen promenaden, vänskapen, det här som vi gör tillsammans.
Det här omkring.
Ja, det, är också, det är en del av själva badet. Ja. Men då när vi började så var det som att vinterbadet fick mig att hålla mig inom mina gränser på något sätt. I den här pandemin som var så hopplös med allting. Jag höll mig liksom i mig själv, i mitt eget skinn på något sätt.
Spännande. Vad ett kallbad kan göra.
Ja, och som sagt, jag skulle säga att man hoppar inte i vattnet. Det, utan så när du gör det så hoppa
du tar
inte.
Det, i
det, finns de, det finns de som hoppar också. Jag har sett det på andra. Men jag gör inte så, utan jag går i. Det kan vara långgrunt någon gång eller på stege. Och sen gäller det att bara andas, hitta lugnet. Och sen gå upp. Man måste inte vara i liksom massa minuter. Utan man känner efter själv när man vill man stanna i 2 sekunder eller 10 sekunder eller 2 minuter eller hur länge man nu vill. Men alltså, det bestämmer man själv. Men huvudsaken är att man hittar lugnet, andningen. Och sen går man upp och så känner man, men shit, jag är en ny människa.
Wow. Mm. Okej, det är värt att testa.
Det är värt att testa.
Har du haft någon stund i livet som har varit riktigt hopplös? Alltså du har känt det, ja men det är klart att du har haft. Ja. Men har du något speciellt där du har liksom bara, nej, nu...
Alltså jag ska säga, det är klart. Ja, det är inte så att jag har något som jag kan säga att jag då och då så kände jag så här, så här. Men det är klart, jag har upplevt känslan. Aldrig så mycket så att jag vill göra något dumt. Nej. Inte på det sättet. Nej.
Men hur tar du dig igenom en sån svacka?
Kallbada. Mm. Kan faktiskt, det är inte alls en dum grej. Bara att röra på sig, bara ta en promenad kan hjälpa. Mm. Ibland så kan det hjälpa att man kokar en kopp varm choklad och en filt och sätter på en bra serie. Alltså, göra saker för sig själv som man mår bra av. Eller gå till någon människa och prata, berätta för den personen. Jag menar inte, ibland kan man ju gå för att söka professionell hjälp. Men, men jag menar hitta en nära vän eller en person som man litar på som man kan
öppna upp sig.
Öppna, berätta. Mm. Och liksom i och med det, för mig kan det också vara bra att städa hemma. Mm. Om jag städar hemma så blir det som att jag städar in mitt inre också. Inte varje gång förstås, för ibland har jag vanlig veckostädning. Men nej.
Tänka på någon.
Jag har aldrig veckostädningar. Men jag städar när jag inte står ut längre. Men ändå. Men alltså, så kan det vara ju. Att bara jag fått städat eller städat skåp eller så. Ja. På något vis så gör det att jag blir... mår bättre. Men då har jag ju som sagt, jag har inte varit så där djupt deprimerad. Nej. Så att det här är kanske min liksom, enkla sätt att nå någon typ av tillfredsställelse. Men sen tror jag, för människor som jag känner människor som har tagit livet av sig till exempel. Mm. Och jag tror att det är en
oändlig vad ska man säga?
Men man kan inte jämföra, även om jag kanske skulle ha varit lika ledsen som den personen. Mm. Så var det inte ett alternativ för mig som det var för den personen. Och det handlar om att man kanske har någon sorts olika attityd eller olika inställning till det eller olika. För mig, jag har jättesvårt att se att jag skulle göra det, men...
Ja, men det är det som är så svårt. När man vet ju själv att man har mått dåligt, men inte alls på
inte
den
så
nivån
då.
Att man
tar det beslutet.
Nej, och då är jag lite så här, vad är det som gör att man... nu skiter jag i det här. Det är klart man har känt många gånger att nej, fy fan. Men aldrig på den nivån.
Nej, och jag vet inte om det beror på att, om jag pratar om mig själv, att jag aldrig har varit så djupt nere i skiten så att jag faktiskt ville ta det där sista steget. Eller om det är så att det sista steget har inte varit ett alternativ för mig. Och jag menar, det är väl så där att någonstans jag tror eller vill tro att vi har ju någon väldigt stark drivkraft att vi vill leva tills den dagen vi bestämmer oss att nej, nu får det vara nog. Mm. För så är det också. Jag känner äldre människor som säger, nu kan det räcka. Ja. För de är ganska nöjda med det liv de har haft.
De har fått haft.
Ja, och de känner sig okej med det. De behöver liksom inte fortsätta leva. Men människor som lever i fruktansvärda omständigheter med krig och de kämpar ju i alla fall för att leva, för att vi har den inneboende, det är det vi är skapta till, det är att fortsätta leva, tror jag på ett sätt. Och sen ibland så finns det människor som tar beslutet att inte göra det, och
ja, det är deras,
ja, det är ju deras svar, och det måste man också respektera. Det kan, man kan inte säga att de gör fel eller något annat, utan det är liksom det alternativet de tyckte var bäst.
Det är deras liksom. Ja. Ja, det är deras liv, deras val.
Kan man så är det ju. Det är deras val. Även om det är ett dumt val.
Ja.
Nej, men det är det jag menar. Man kan inte säga att det är dumt. Utan människor, de är ju som de är.
Ja. Ett jobbigt val.
Ja.
Vad har du för tips som man kan ta med sig för att se livet lite mer ur ett positivt perspektiv? Kallbad.
Ja, men precis. Nej, men det som jag sa. Nej.
Men jag tycker du var inne lite på det nu.
Var snäll. Mm. Försök vara liksom, försök se, om vi ska se från andra sidan, försök se från det positiva hållet, även om det känns mörkt. Mm. Försök hitta en förståelse eller försök att inte bli, det här är så himla klämmigt att säga, men det är så lätt att säga om man blir förbannad. Och, men det här med halvfullt eller halvtomt glas. Mm. Klyscha, men ändå. Ja. Ett halvfullt glas är bättre än ett halvtomt.
Sant.
Ja.
Ja, alltså nu börjar vi lida lite mot vårt slut. Men klassiska snabba frågor har vi kvar. Och då är det rappa svar. Det är bra svar.
Okej, ingen press på den här. Just det.
Och gärna ett svar. Så vi börjar. Hund eller katt?
Hund.
Sa Maja Grennos.
Precis. Men jag tycker att katter är söta. Men hund, ja. Jag kommer nog ha hund någon gång.
Härligt. Någon på stan frågar, får jag ta en bild med dig? Vad svarar du?
Ja.
Kändaste personen i din kontaktlista?
Oh my god. Det vet jag inte, jag känner så många. Jag kan berätta att en av mina, som jag själv är lite starstruckt över, han står inte i min kontaktlista, men ändå lite nöjd över att jag träffat honom. Peter Dinklage.
Inte illa.
Nej, det är bra.
Inte illa.
Den är bra.
Den kan man bocka av på bucket list. Kallbad eller sommarbad?
Ja.
Svår.
Jag vill ha båda, helt enkelt. Så är det ju. Men just nu vill jag ju ha kallbaden. Jag vet att jag kommer sakna kallbaden när de är borta, men jag kommer älska sommarbaden när de är. Jag tycker de här mitt emellan, när det är så 17 grader i vattnet och 17 grader i luften, som det kan vara på sommaren, de baden kan jag vara utan. De ger mig ingenting. Nej. Utan jag vill ha varma sköna bad eller isande kalla.
En kväll hemma i soffan eller en kväll ute med vänner?
Det vill jag inte välja. Jag vill göra bägge. För att det blir ju oftare kvällar hemma i soffan. Och jag njuter av dem. Men särskilt nu sen vi har fått börja elda i våran öppna spis. Det fick vi inte förut. Oj. Så att de är supermysiga med mina hemmakvällar. Men jag älskar att elda också. Men en riktigt bra kväll på krogen eller ute med kompisarna.
Det är ju inte illa det heller.
Det är svårt hoppat.
Bra jobbat. Det går snabbt.
Ja, tiden går fort men har roligt.
Eller hur? Och det tycker jag att vi har haft.
Tycker jag med.
Vi har haft ett bra samtal och vi hoppas att lyssnarna har fått med sig något bra. Och att alla går och kallbadar.
Ja, men testa i alla fall.
Eller hur?
Faktiskt alltså.
Det är värt att testa.
Det är värt att testa.
Bra. Nu ska jag åka hem och kallbada.
Ja, härligt.
Tack för att du gästade mig.
Tack.